hela tiden har varit ett stort hälsoproblem i fattiga länder. Och den här informationen och kunskapen igen som kommer om mässling, det kanske får fler att vaccinera sig.
Men det bygger ju då fortfarande på att folk också ska vilja ta den där sprutan.
Precis. Så nu är det ju en tid när det är upp till regeringar och hälsomyndigheter både här i Europa och i USA att få ut informationen på rätt sätt.
Tack så mycket, Sara.
Tack.
Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
Programledare var Robin Olin och gäst Sara Heyman. Producerade gjorde Stina Fischer och Ulrika Lindqvist.
Det låter ju nästan som en Bond-historia, och det här är ju också någon slags agenthistoria i högsta grad.
Estländaren Evald Hallisk hamnade mitt i Europas farliga underrättelsekrig.
De trålade liksom efter agenter och fångade upp folk och utbildade dem här i Sverige.
Det här var ju en mycket hemlig verksamhet som hade kvarter på Östermalm i Stockholm. De finns ju egentligen inte.
Bildningsbyrån hittar du på UR-play.
Och det här är Sveriges Radio P1 och klockan är 5.
Här är Ekot. I Sydkorea svors landets nye president Lee Jae-myung in för en timme sedan. I sitt installationstal så lovade han bland annat att föra dialog med Nordkorea och öka mer koreanskt samarbete med USA och Japan. Fabriken, så ska det handla om någonting annat här. En 25-åring som misstänks ha beordrat trippelmordet i Uppsala för en månad sedan satt anhållen några dagar innan han släpptes. Men trots att misstankarna kvarstår så begärde inte åklagaren att mannen skulle få reseförbud. Kort därefter så försvann han utomlands enligt uppgifter till P4 Uppland och Ekot. Ansvarig åklagare Andreas Nyberg menar att misstanken inte var tillräckligt stark för att belägga mannen med reseförbud. Northvolts fabrik i Skellefteå har efter konkursen tillverkat lika många batterier som innan, fast med en tredjedel av personalen. Det säger konkursförvaltaren Mikael Kubo till Ekot. Och flera av de anställda som Ekot pratat med säger att de inte är förvånade. Och de vittnar om en byråkratisk organisation där få personer faktiskt jobbade med att göra batterier och desto fler arbetsledde eller fokuserade på Northvolts expansionsplaner. Senare idag väntas riksdagen anta en ny lag om förbud mot försäljning av lustgas i berusningssyfte. Bland annat så innebär lagen att ett förbud att sälja till personer under 18 år och man ska bara få köpa högst 2 normalstora behållare per tillfälle. Norge kommer göra det möjligt för kommuner där att införa en turistskatt som ska vara 3% för hotellövernattningar på platser med många turister för att kunna kompensera kommunerna för den ökade belastningen. Det var Ekots nyheter.
P1, Sveriges Radio.
Det ska nu handla om mänsklighetens samarbetstriumf. För hur viktigt kan det vara att vara ense världen över om mått för till exempel längd och vikt? Riktigt viktigt förstår man av Vetenskapsradion som vi lyssnar till nu.
Hur lång är en meter? Hur tungt är ett kilo? Ja, det vet vi exakt, för det finns internationella överenskommelser om det och om att det är just meter och kilo vi ska prata om. Hur skulle det vara annars?
Det hade varit helt hopplöst skulle jag vilja säga i dagsläget, för en förutsättning för internationell handel.
Vi hade antagligen kunnat köra bil idag utan de här internationella enheterna, men det vete tusan om vi hade kommit fram till en laptop.
Meter och kilo och andra enheter ingår i meterkonventionen, vars 150-årsjubileum nyligen firades i Sveriges mätcentrum, Borås. Det är en 150-åring som med tiden snarare vässas än åldras. Aldrig har en sekund varit så väldefinierad som nu, och ändå är den under justering. Det här är Vetenskapsradion, jag heter Camilla Widebeck.
Det är väldigt noga, vi måste mäta noga.
Till firandet i Borås har flera hundra med mätintresse eller mätbehov samlats från industri, forskning och myndigheter. Utställningar visar hur man mätt exakt tidigare. Föredrag handlar om de moderna behoven. Forskningsinstitutet RISE står bakom. Här finns de så kallade riksmätplatserna för flera enheter. Det är hit man vänder sig för att kunna mäta exakta kilon eller meter till exempel. Men innan man börjar mäta exakt måste man enas om vad man ska mäta. Alltså att använda samma enheter. Det var där det började och behoven var stora, konstaterar historieprofessorn Dick Harrison.
Tänk hur det såg ut innan. Bara Frankrike hade 200 000 olika måttenheter. Dessutom var det olika längd, vikt, trots att det är samma enhet, beroende på vilken stad du befinner dig i. Det går inte att under de omständigheterna bygga en framtid. Alltså behövde man standardisera. Och meterkonventionen är vårt i särklass bästa exempel på att vi människor i hela jorden har kommit överens om just detta.
Dagens globala handel är svår att tänka sig med den tidens flora av måttenheter. Då kunde det vara svårt till och med inom ett land.
Ta bara en sån enkel sak som ifall du ska, vilket är väldigt vanligt i Tyskland, handla öl. Då handlar man dem i fat. Och det kan skilja mot 1000 liter i ett fat ibland, beroende på vilken stad du köper det. Det är alltså gigantiska misstag som kan begås med lätt förutsägbara bråk mellan köpare och säljare om du inte passar dig. Plus om du ska bygga något. Ska du bygga något stort, det kan vara en diligens eller en järnväg eller en räls. Ja, då måste du veta precis att muttrarna och spikarna är av helt rätt storlek. Och det är de ju inte. Alltså blir det fel gång på gång. Och det här är alltså ingen ny upptäckt. Det här våndades man över på 1600-1700-talet också. Och det här, alltså de som verkligen gillar det här, det är ju lurendrejer och fuskare som kan komma undan med att ha olika mått som man inte förväntar sig hos den andra. Och dessutom så måste du standardisera innehållet också. När man ska köpa pälsverk från ryssarna under medeltiden och tiden på den tiden, då köper man dem i timmer. Ett timmer motsvarar med en pälsa. Ja, men hur många då? Och vilken stad är det som har det här timmermåttet? Etc. Det krävs alltså inte bara en nationell och regional utan en internationell standard om du ska ro in världen i en internationell framtid.
Och så blev det ju. Meterkonventionen kom till 1875. Men det började långt tidigare, vid det franska hovet.
Ursprungsidén är från upplysningstiden på 1700-talet och det sitter alltså kungar som vill tvinga igenom förbättringar över folkets egen vilja. För folk vill ju inte ändra på något, de vill ha det gamla. Och i det fallet är det den ofta utskällde franske kungen Ludvig den 16, han som sen blev halshuggen, som tillsätter kommittéer för att råda bot på eländet. Då har han 200 000 måttenheter som ska radikaliseras och reformeras. Och sen när han petas under franska revolutionen, då fortsätter revolutionärerna det här jobbet och ror i land ett decimalsystem. Och deras idé var väldigt radikal. Det gällde att allt skulle gå i decimalsystemet. Alltså även dygnet. Du skulle ha 10 dagar på en vecka. Du skulle ha decidygn och centidygn och så vidare. Just det lyckades inte så väl. Men de fick igenom metersystemet. Och det är faktiskt en av de första saker som klubbas officiellt efter att Napoleon har gripit makten 1799. Men då är det Frankrike som har kört igenom det här. Engelsmännen, fransmännens dödsfiender, vill ju absolut inte plagiera Napoleon. Och de har fortfarande inte gjort det. De kör med sina yards fortfarande. Men de andra romanska länderna som ligger Frankrike nära i kultur och språk, de kommer under första hälften av 1800-talet att ta över det här successivt. Övriga grannländer, Nederländerna till exempel, tar över det på grund av grannpåverkan också ganska tidigt. Men sådana här tröga utsockningar som svenskarna, där krävs det alltså rejäl politisk och finanskapitalmässig påtryckning. Wallenbergarna till exempel, och Wallenberg går i spetsen för att Sverige ska ta det här också, för att det gynnar oss. Och Sverige blev då för exakt 150 år sedan en av de där ursprungliga makterna som gick in. Vi var 17 länder och skrev under meterkonventionen. Sen gäller det ju för svenska folket att köpa det här. Och det tar 10 år innan man lyckas tvinga igenom någon sorts övergång. Det kan vi fortfarande se exempel på i en tumstock. Den här vikbara tumstocken, det är en svensk uppfinning från sent 1700-tal. Och den är ju som alla vet som håller till en tumstock, både graderad med centimeter och med tum. Där har namnet tumstock. Egentligen så var den tänkt att bli centimeterstocken som skulle lära svenskarna hur långa centimeter var.
Jaha, det var själva tanken när uppfinningen kom alltså.
Ja visst, och det och det skulle gå vika. Vikbara tumstocken, det var den svenska grejen alltså.
Handlar det från början just om längdmått? Är det meterkonventionen som är meter eller är det meterkonventionen som är mäta?
Ja, det är meter. En meter. Och då hade man en standardmeter. Den har man bytt ut några gånger. Numera mäter man den i ljus. Men ursprungligen så hade man en originalmeter som förvarades i Paris som skulle vara någon sorts internationell rikslikare. Men från det att man hade längdmått så byggde man ju snabbt in mycket tidigt tyngdmått. Jag menar, en av de stora pådrivande faktorerna bakom meterkonventionen det var att postväsendet kom igång och internationaliserades. Och då skulle man mäta vikten på breven. Och då enades man om gram och kilogram. Och när man väl fick det att funka, för det var man tvungen till, då gick det lättare att få längdmåttet också. Sen byggdes ju det här ut under 1900-talet och idag är det ju oändligt mycket större, alltså med Kelvin och Ampere och Mol, alltså hela SI-systemet har vuxit fram ur meterkonventionen.
Dick Harrison, professor i historia i Lund. Ja, nu omfattar SI-systemet enheterna meter, kilogram, sekund, ampere som anger ström, Kelvin för temperatur, mol för substansmängd och candela för ljusstyrka. Och så finns det en hel rad enheter som härleds ur de här, som watt till exempel. En meter definierades länge av längden på en noga övervakad metallstav i ett slott i Paris. Precis som kilogrammet definierades av en lika omhuldad metallcylinder på samma plats. Men tidens tand var svår att undkomma. Man ville ha mått som stod sig, så prylarna har pensionerats, konstaterar Jan Johansson, ansvarig för riksmätplatserna på RISE.
Numera från och med 20 maj 2019 faktiskt då, så definieras alla SI-enheterna ur naturkonstanter, så kallade naturkonstanter. Och den som man brukar dagligdags känna till som naturkonstant är hur fort ljuset går. Det läser man om i skolan, alltså ljusets hastighet i vakuum. Och den naturkonstanten har ju använts ganska länge, sedan 80-talet, när man det gäller att förverkliga en meter. Så då har man laserljus och så under en viss tid går det ljus med ljusets hastighet i vakuum och så mäter man upp med tid samtidigt. Och tiden kommer ju då från atomklockor som till exempel cesiumatomklockor som vi har bredvid.
Så för att ha exakt koll på en meter nu för tiden så räcker det inte med att jämföra med en metallstav i ett valv i Paris. Nej, nu måste man ha koll på två naturkonstanter för att få till sin meter. Ljusets hastighet i vakuum och en viss energiövergång i en cesiumatom som fastställer sekunden. Fördelen är förstås att de här är konstanter. En prototyp i ett valv förändras lite med tiden och måste skyddas och skötas för att förändras minimalt. Naturkonstanterna är just konstanta. De finns ju dessutom överallt hela tiden, även om själva mätningen kan vara en utmaning. Kilogrammet var den sista enheten som gick över från att vara en grej till att baseras på naturkonstanter. Så medan RISE i Borås fram till 2019 hade utmaningen att ta hand om ett föremål, en prick ett kilo tung liten cylinder av platina och iridium som skulle stämmas av regelbundet mot världskilogrammet i Paris, så har de nu att se till att kunna mäta ett kilo riktigt noggrant utifrån naturkonstanter.
Vi har då valt den vägen att man kan tänka sig som en gammaldags balansvåg som fanns i butiker för länge sedan. Där man lägger en vikt i en vågskål och så hade man en påse mjöl i den andra vågskålen. Och så fick man balansera den här balansvågen på ett sådant sätt då så att man fick rätt mängd mjöl.
Men i den nya exakta balansvågen ställs inte en prydlig liten kiloklump i ena vågskålen utan istället appliceras elektrisk dragningskraft motsvarande den nya kilogramdefinitionen.
Den har att göra med Plancks konstant, den har också att göra med elektronens laddning som också är en naturkonstant och den har att göra igen med tid.
Så det är otroligt mycket mer komplicerat nu att säga vad ett kilo faktiskt är än vad det var fram till 20 maj 2019?
Det är det definitivt, men en stor fördel är ju då att man kan med den här vattbalansvågen, den här balansvågen, så kan man ju förverkliga vilken vikt som helst. Man behöver ju inte dra med elektrisk kraft just ett kilo, utan man kan ju dra motsvarande ett gram eller delar av gram. Så definitionen nu tillåter ju vilken vikt som helst i den andra vågskålen.
Världskilogrammet i Paris, liksom kopiorna i olika länder, till exempel den i Borås, har gått i pension. Men många pensionärer får ju extra knäcka på sitt gamla jobb när de är svåra att ersätta. Och det gäller här. Den svenska prototypen används fortfarande. För den där vattbalansvågen som Jan Johansson pratar om, den är inte på plats än. Desto mer förvånande är den högtidliga avteckning som sker på scenen i Borås.
Då kör vi. 3, 2, 1.
Täckelset dras undan för en liten glaskupa, och under den kan man se den svenska kilogramprototypen, hitförd från Paris 1889. Normalt sett förvarad bakom lås och bom där inget ska kunna påverka den minsta lilla. Nu visas den upp för en större skara människor för första gången sedan 1950. På första bänk hittar jag Håkan Källgren, nu pensionerad, med en t-shirt han fick vid sin pension med trycket Mr. Rikskilo och en bild på cylindern.
Jag har varit ansvarig för underhållet av den och varit till Paris 2 gånger jämfört med världskilogrammet och se till att ingen rör dig. Så här nära aldrig folk fått gå som nu.
Hade inte den här lilla cylindern varit i alla fall i princip pensionerad, så hade den nog knappast visats upp på det här viset. I alla år har den varit välbevakad, denna lilla men viktiga mojäng som varit Håkan Källgrens fokus under många år.
Det är hjärtat, man tänker på det varje morgon när man går till jobbet faktiskt. Fast man tittar på det bara en gång vart 50 år.
Så det var så för dig också, det var så undanstoppat så du såg det nästan aldrig?
Nej, precis. Vi hade bara bestämda regler att först vart 50 år fick vi ta fram det och jämföra mot andra vikter som sen användes i praktiken.
Men hur tar man hand om det då om man nästan aldrig ser det?
Det står i en speciell krypta, kallar vi det förr i tiden. En speciell låda med dubbla nycklar och så vidare, så att inte en person kan gå in och öppna ens. Och dörren utanför har också dubbla koder, så 2 personer. Men det kritiska var ju när man tog fram det vart 50 år och skulle kalibrera andra vikter som sen används i praktiken. Det var spännande dagar. Det pågick en vecka ungefär det hela. Jag tog fram det, gjorde massa mätningar, ställde in det och sen var det bara att sitta och räkna.
Men då var det det här kilogrammet som var facit. De vikterna skulle stämma så att säga.
Ja, det stämmer.
Gjorde de det då? Vad hände om de inte gjorde det?
Man fick ju mindre differenser. Men då fick man justera värdet på de andra vikterna. För de blev referenser i nästa steg i kedjan.
Så det var inte så att man filade bort lite eller la till lite?
Nej,
liksom?
Det går inte.
Håkan Källgren, kilogramprototyps ansvarig fram till för 16 år sedan. Sedan 2019 är alltså kilot definierat av naturkonstanter, precis som de andra enheterna i SI-systemet. Och från att det från början var viktigt att man använde samma enheter så att man överhuvudtaget var ensam om måtten, så har det mer och mer blivit exaktheten som är viktig. På RISE i Borås och på Strålsäkerhetsmyndigheten finns de svenska riksmätplatserna, de som håller ordning på de exakta måtten här i landet. De som använder de exakta måtten är både forskare och industri runt om i landet. Nästa gång ett Gripenplan dånar förbi ovanför ditt huvud, så kan du ju skänka en tanke åt hur många exakta mått som behövdes för att lyckas med utvecklingen av det.
alla typer av accelerationer, hastigheter, krafter. En massa elektriska egenskaper behöver man också ha koll på. Så att av det RISE har visat här idag så tror jag nästan vi gör alla typer av mätningar för att kunna utveckla den här typen av flygplan.
Säger Per-Olof Marklund på Saab Aeronautics. Men rent praktiskt då? RISE och SSM är våra mätcentraler. Men det är inte så att utvecklarna på Saab springer här hela tiden.
Det är ju en lång kalibreringskedja. Vi vet ju att vi har ett antal riksmätplatser i Sverige. Och vi använder oss av externa firmer som kalibrerar våra mätinstrument. De i sin tur kalibrerar sina kalibreringsmätinstrument mot det som finns på riksmätplatserna. Så det finns en sluten kedja som man vet att de mätningar som görs faktiskt uppfyller kraven. Och rekalibreringar av det här slaget sker ju med regelbundenhet i våra både utvecklingsmiljöer och våra operativa flygplan också.
Kalibrering och exakthet, det är det som gäller. Och själva enheterna blir mer och mer precisa. Sekunden är den mest exakta bestämning vi har. Och ändå är det just den som man nu jobbar på att ytterligare förbättra. Dels för att den förekommer inbakad i andra mått. Men dessutom, säger Jan Johansson på RISE.
Dessutom är det ju så att hela vårt samhälle bygger ju på tid och frekvens. Vi pratar om kommunikationsnätverk, vi pratar om internet och vi pratar om elkraftsdistribution. Nästan allting har med antingen tid eller frekvens, alltså taktgivning, att göra.
Jan Johansson, ansvarig för riksmätplatserna på forskningsinstitutet RISE. Avslutningsvis, låt oss återvända till historieprofessorn Dick Harrison och tanken på vad de gemensamma enheterna och numera de exakta mätningarna har betytt. Till exempel för svensk industriutveckling.
Från början så hade vi en massa snillen. De hette i regel Johansson i efternamn. Som gjorde banbrytande uppfinningar, alltså tumstockar och skiftnycklar och annars. Utan vilka vi omöjligen hade kunnat gå vidare. Och många av dem är byggde på internationella gemensamma måttenheter och bidrog till att saluföra det. Men de här måttsatserna sen, Johansson i USA till exempel, de låg till grund för mycket av den moderna verkstadsindustrin. Inte minst bilarna, Henry Ford till exempel, var helt beroende av det här om man skulle ha löpande bandet. Så mycket av massproduktionen inom industrin och internationaliseringen gick kanske 10-20 år snabbare eller mer än det. Och vissa branscher hade kanske inte existerat om man inte har haft de här gemensamma måttsatserna. Jag brukar säga att okej, vi hade antagligen kunnat köra bil idag utan de här internationella enheterna. Men det vete tusan om vi hade kommit fram till en laptop än så länge. Alltså det hade gått mycket trögare om vi hade hållit oss med nationella och regionala motsatser. Nu har vi gemensamma standarder som gör det mycket, mycket lättare att utveckla världen. Och jag vill verkligen säga det här är ju inte bara business, det handlar också om att människor lärde sig samarbeta. Vi har alltså inte lyckats samarbeta om så värst mycket annat gemensamt när det gäller värderingar, men vi klarade av att se poängen med gemensamma måttenheter och detta fortsätter. Jobbet ligger inte nere och det ger mig hopp inför framtiden.
Dick Harrison, sist i Vetenskapsradion från Meterkonventionens 150-årsfirande. Producent Lars Broström, jag heter Camilla Widebeck.
Det är Vetenskapsradion som vi kan lyssna till idag vid lunchtid. Ska det handla om de allt fler olyckorna med elsparkcyklar i våra städer?
Vad är det som ligger bakom dem och hur kan risken för olyckor minska? Vi ska höra om forskning kring det här på ett nytt sätt och som visar att det finns mycket i förarnas beteende som kunde vara säkrare, minst sagt. Och väldigt många olyckor sker på den allra första turen på en elskoter, visar forskningen. Varför då?
Svar på den frågan ger oss Björn Gunnér. Klockan 9:09 idag med repris 8:30 på kvällen. Och det programmet som vi lyssnar till denna onsdag, det är en repris från tidigare i vår.
Ja, hejsan. Ångermanland här. Hörde du? Ja, jag kör mycket bil, Johan.
Det är ett otroligt hårt klimat att jobba på Postnord Kundservice.
Under ett kvarts sekel har lyssnare kunnat uttrycka sina åsikter, dela tankar och delta i samhällsdebatten.
Min man dog för 5 år sedan och då fick vi då en inbjudan till leva vidare samtal. Ingen har dykt upp. Vad beror det på? Vad gör de?
Nästan vad som helst kan hända i Ring P1.
Jag tappade nästan andan att jag kom fram.
Ja.
Och de ville lyssna på mig.
Ja, nu lyssnar jag.
Ring P1 imorgon igen.
Alla idiotiska lock och burkar på mediciner och annat som inte går för. Det är lätt att skära sig.
När man kommer och kör, då ser det ut som att vägen går på ett helt annat ställe.
Du bestämmer vad du vill prata om i programmet som firar 25 år. Ring P1.
Det är en liten bit av den där direktdemokrati.
9.30 startar programmet. 020-22-1010 är numret. Och det är Sofie Eriksson som du får prata med om du kommer fram till Ring P1 idag onsdag. Och lite senare på förmiddagen idag.
Ju äldre du blir, desto svårare att få jobb. Åldersdiskrimineringen är utbredd på den svenska arbetsmarknaden. Och många tvingas gå i pension i förtid mot sin vilja. Vad innebär det för privatekonomin? Lyssna på Plånboken, onsdag 11.04 i P1.
Så lite senare på förmiddagen hör vi ett nytt avsnitt av Familjehemligheten. Det handlar om Turid som hela sin uppväxt har fått höra att hennes mormor är död. Men det visar sig vara en lögn för att dölja mormors verkliga öde.
Det var så här att min mammas mamma då, min mormor, hon fick barn utan att vara gift. Alltså hon och min morfar var inte gifta när hon födde barn. Och det var förmodligen en väldigt gräslig sak vid det sekelskiftet 1800-1900 i alla länder. Och jag vet ju ingenting om min mormors liv, utan jag vet bara det man har berättat för mig. Och det var att hon blev psykiskt sjuk och inlagd på det som kallades för hospital. De använde det uttrycket. Och i och med att hon inte kunde ta hand om sitt barn då, så lämnades hon hos min mammas farmor och farfar. Och sen vet jag ju inte hur länge min mormor var psykiskt sjuk. Jag vet bara att hon hade en liten lägenhet i Oslo. Och jag har ju förstått det som att min mamma inte hann knyta an till henne. Och varför hon inte tog tillbaka sitt barn, det vet jag inte heller. Utan min mamma stannade där. Och på något sätt, jag tror inte att hon ens en gång hälsade på min mamma under uppväxten. Men det jag gjorde nu för några år sedan, det var att jag gick till Norska kyrkan i Stockholm och bad dem hjälpa mig att titta i det norska riksarkivet. Och det hjälpte de mig med, och då hittade jag min mormor där. Och då blev jag jätteglad.
Hör programmet Familjehemligheten om Turid och hennes mormor. Det är ett program gjort av Gunilla Nordlund. Och vi sänder det 11:30 idag. Och så i veckans klotet.
I Italien finns väl allt en människa behöver för att må riktigt bra. Solen, havet, de vackra landskapen och maten. Medelhavskosten, fylld av grönsaker och baljväxter, frukter, fisk, nötter, frön. En kost världskänd för sina hälsobringande egenskaper.
Che mio figlio può venire qui, che il grande è un fruttariano.
The oldest one comes here, he picks his own fruit, he eats it, he eats a hell of a lot of fruit basically.
Men Italien är också ett av de länder där lantbrukarna utmanas som mest just nu.
The climate of Sicily is changing, so we are approaching to a climate very similar to the tropical climate without the amount of rainfall typical of tropics.
Klotet idag om hur italienarna ställer om sitt berömda jordbruk och om konflikterna kring det dyrbara vattnet på Sicilien där maffian än en gång försöker utnyttja en svår situation.
Ja, man försöker gå från citroner till kaffe, mango och andra tropiska frukter som är mer värmetåliga på Sicilien. Och hur det går hör vi mer om i Klotet med Marie-Louise Kristola och Daniel Värjö idag efter klockan 14. En minut i 17:30 är klockan nu. Alldeles strax drar Pet morgon igång. Och jag som heter Agneta Redell har varit presentatör här i kanalen. Jag tackar för mig och säger god morgon. God morgon, god morgon. Nu rullar vi igång P1 morgon den här onsdagen. 4 juni i dagens datum. Pia Fredén heter jag och ni är så välkomna att hänga med. Bland annat på en tur ut i skogen i Robertsfors i Västerbotten. Där det röjs träd för fullt efter vinterns storm. Det här för att virket inte ska förstöras. Vi får också ljudbilder från Sveriges Radios medarbetare Sami Abu Salem i Gaza. Där människor nu levt under bomber och matbrist i över 600 dagar. Hur kan en vanlig dag se ut? Och så om de värdefulla mineraler som behövs till våra datorer och mobiler bland annat. De bryts i gruvor i Kongo-Kinshasa under svåra och farliga förhållanden. Journalisten Magda Gad har nyligen varit där och hon kommer att vara med och berätta om det efter 6:30. Nu är klockan 6:30.
Efter att många palestinier dödats de senaste dagarna i Gaza i samband med att de skulle ta emot nödhjälp, till exempel 27 igår morse, så meddelar nu Gaza Humanitarian Foundation att de pausar utdelningen av mat idag för att bland annat stärka säkerheten kring matutdelningen. Och många gasabor har varit rädda för att bege sig till distributionscentralerna trots hungern. Här hör vi hur Sveriges Radios medarbetare Sami Abu Salem hindrar sin 18-årige son från att gå dit och riskera livet.
Pappa, jag klarar mig, säger Karim medan drönaren surrar ilsket ovanför dem. Och, säger Karim, vår granne kom ju hem helskinnad med en hel kartong mat. Ja, säger Sami, men två män som var alldeles intill honom dödades med ett skott i huvudet. Det är farligt, Karim, säger Sami. Jag är rädd om dig, du kan bli skjuten. Du kan också bli rånad eller dödad av någon som vill åt dina säckar med mjöl och ris och knivhugger dig. 18-årige Karim försöker insistera och säger att han inte vill vara en feg ynkrygg som inte kan bidra till familjeförsörjningen. Dessutom är vi alla hungriga. Hur länge kan man leva på en burk bönor, säger Karim. Välj mellan bönor och död, svarar Sami irriterat. Och när 18-åringen fortsätter att tjata skriker Sami åt honom. Karim, du får inte. Det är slut på den här diskussionen.
Karim! Khalas, la yani la!
Senare på kvällen skriver Sami ett meddelande till mig att i det här fallet är jag emot demokrati i hemmet och jag skäms inte över att vara diktator just idag. Sami Abu Salem i Gaza och Cecilia Udén i Stockholm.
Och idag ska FNs säkerhetsråd hålla en omröstning om en resolution som innebär en omedelbar och permanent vapenvila i Gaza. Men diplomatkällor uppger att USA förväntas lägga in sitt veto mot förslaget, skriver AP. I Nigeria har över 200 personer bekräftats döda efter förra veckans kraftiga översvämningar. Det uppger delstaten Nigers humanitära kommissionär, rapporterar AFP. Och dödssiffran befaras stiga. Myndigheterna har upphört med räddningsinsatserna nu då de inte tror att någon av de drygt 500 personerna som saknas är vid liv. Det kommer nu nya uppgifter om hur ineffektiv Northvolts produktion var innan konkursen. Fabriken i Skellefteå har efter konkursen tillverkat lika många batterier som tidigare, men med en tredjedel av personalen. Och flera av de anställda som Ekot pratat med är inte förvånade.
Northvolt from being a startup, it suddenly went into this bureaucratic company of few people working but more people managing.
Den tidigare Northvolt-ingenjören Shobrajit Sinna säger att Northvolt blev ett byråkratiskt företag där få jobbade med att faktiskt göra batterier och desto fler som arbetsledde. Dessutom kom arbetsledarna inte sällan med motstridiga besked om vad som behövde göras.
There were few people actually doing but more people telling what to do and then having contradictions between them.
En av anledningarna till Northvolts ekonomiska kris och konkurs var de stora produktionsproblem som fanns i fabriken i Skellefteå. Det byggdes färre batterier än tänkt. Ett tydligt tecken på det är att produktionen efter konkursen har gått lika bra, men då med mycket färre anställda. Så här har konkursförvaltaren Mikael Kubu sagt.
Bolaget har ju tillverkat lika många battericeller som innan konkursen, fast med en tredjedel av personalstyrkan.
Reportrar Victor Jensen och Erika Sundén. I Jönköping är flera boende inrymda efter en explosion i ett flerbostadshus i de centrala delarna. Larmet kom till polisen vid 3 i natt. Platsen är avspärrad och ska undersökas av nationella bombskyddet. Ingen person har skadats, men det finns mindre skador på huset enligt polisen. Så vädret. Idag så får stora delar av landet molnigt väder med regn eller skurar som passerar österut. Temperaturen från i söder 15-20 grader till i norr 10-15 grader. Ekot Matilda Durehed.
P1, Sveriges Radio.
Hej och välkommen till en kort version av Ring P1 tisdag. Vill du höra hela programmet så finns det på sverigesradio.se och i Sveriges Radio Play-appen såklart. Först här börjar vi med att lyssna till Agnes Sörliden Nordlund som ringde från Stockholm.
Ja, men jag vill prata om köp av saker på till exempel Blocket och Marketplace och sådana plattformar efter en händelse i helgen. Mm. Där jag både har en uppmaning och sen vill jag slänga ut en fråga för att höra hur andra resonerar.
Ja.
Jag tänker lite i dessa tider av swishbedrägerier och sånt, så vill jag först börja med en uppmaning till alla att vara trevliga när man säljer saker. Inte stressa och hetsa, utan skriva tydliga, informativa och transparenta annonser. Här vill jag vara tydlig med att de flesta jag träffar, de är väldigt trevliga och så. Och det är säkert inget illa menat om man är lite hetsig. Men i alla fall jag blir ju liksom skeptisk till ett köp i en sån situation.
Mm.
Och då till frågan jag vill slänga ut, det är när man andra tycker det är rimligt att en säljare kräver en förskottsbetalning. För vilken typ av köp som man bör göra det. Och i mitt fall nu här i helgen så var det köp av en våningssäng till mina barn som jag tittade på. Jag hade diskuterat med frun i den andra familjen och kommit överens om dag för upphämtning. Men sen hade jag också blivit erbjuden att komma dit innan och titta på sängen innan den monterades isär för att liksom dubbelkolla hur den såg ut. Och när jag kommer dit, då är det mannen jag träffar. Och då förklarar han att han inte kommer hinna montera isär sängen förrän några dagar senare än vad jag och frun hade kommit överens om. Och när jag sen då tar upp betalningen och lite hastigt uttrycker att ja, men den kommer ske i samband med hämtning av sängen när vi har löst den transporten.
Mm.
Då förklarar han att nej, men betalningen behöver ske nu. Och det här liksom samtalet ändrar karaktär. Jag säger att brukar man inte betala när man väl får möbeln och i samband med det. Och då förklarar han för mig att nej, men det finns många andra intresserade av sängen och det kanske lika gärna kan komma någon och hämta den nästa dag. Här är det först till kvarn som gäller. Och jag försöker stå på mig och säga att men jag är redan här. Är inte jag först till barn och vi kan hämta upp den imorgon liksom. Men då är den ju inte isärmonterad. Men jag börjar liksom bli ganska stressad och hetsad i den här situationen. Och vi har letat en våningssäng ett tag nu. Så till sist slutar allt med att jag swishar halva beloppet som en förskottsbetalning.
Men, sen men är, inte det en bra, är inte det en bra kompromiss liksom att, för er båda?
Ja, men det är det här jag funderar. För alla andra köp jag har gjort när vi har köpt soffor och sånt. Mm. Liksom, då har man betalat väl när man liksom hämtar själva grejen. Det slutade med att vi kom fram till att be om pengarna tillbaks. Vi fick tillbaks dem, så jag vill också vara tydlig här med att det var inget bedrägeri. Mm. Samtidigt hör man ju om de här bedrägerierna. Ja. Fast det kanske var jag som tänkte helt fel. Det kanske är rimligt med en förskottsbetalning. Och jag, till exempel när min pappa sålde sin bil, då kom de ju överens om en förskottsbetalning när det gällde en sån större grej. Och då var det en person som skulle komma från en annan stad några dagar senare. Så då var det ju liksom en sån säkerhetsgaranti som man ville få in.
Man kan ju förstå säljaren, man kan förstå säljaren också, så att säga, för att man inte ska gå miste om en försäljning. Men du är inne lite grann på det här. Är det större, är det avstånd och sådär, då kanske är förskott okej. Okay. Men vi slänger ut frågan, Agnes. Ser vi om någon nappar?
Det vore superintressant att höra hur andra resonerar.
020 22 10 10, det här är Ring P1. Vi ska prata mer om adoption, internationell adoption, som var på tapeten en hel del igår och fortsätter idag. Lars Nyström är med mig nu också från Stockholm. Hej Lars.
Hejsan. Jo, jag lyssnade på programmet igår och det var ju mycket för emot. Och det var mycket i tidningar och tv och sådär igår också om de internationella adoptionerna. Mm. Och då, jag är själv adopterad men jag är så pass gammal så på den tiden var det vanligare att man var född i Sverige. Så att jag är inte internationellt adopterad. Men jag skulle ändå vilja lyfta några sådana funderingar som jag har haft hela mitt liv. Och den första är ju det här att självklart får man inte stjäla andras barn. Det vill jag bara säga att det tycker jag inte alls att vilja köpa barn eller någonting sånt. Men det är heller ingen rättighet att få ett barn. Utan alla adoptioner måste ju handla om barnens rätt. Barnets rätt till ett tryggt liv. Mm. Det måste ju vara därför man adopterar ett barn eller vill adoptera ett barn. Sen kan man ju ha andra syften också. Men det måste ju vara grunden att det är det man vill uppnå, en trygg uppväxt för det här barnet. Mm. Men sen har du också det här med kvinnans rätt. För i en värld som vi sitter i nu, då är kvinnans rätt till att bestämma sin egen kropp med abort, med kanske tillgång till preventivmedel eller bli socialt utstödd vid en utomäktenskaplig graviditet. Den måste man ju också väga in i det här. Det måste ju också vara kvinnans rätt att kunna sörja för ett barn som hon kanske mot sin vilja fick föda. Mm. Och då måste man ju tänka in den aspekten också. För det är så lätt att säga nu stoppar vi alla internationella adoptioner. Det är ju bekvämt. Då har vi liksom avskärmat oss från problemet.
Nu har ju det här utretts i flera år. Och man har tittat långt, långt tillbaka i tiden och kommit fram till att oegentligheter har skett hela tiden. Och att det är egentligen omöjligt, verkar det som, att undvika det. Och därför föreslås ett stopp. Hur ser du på den här väldigt svåra situationen?
Alltså jag tycker att det är jättesvårt, men det finns en massa barn som inte har föräldrar och så finns det en massa blivande, tänkbara, möjliga blivande föräldrar som inte har några barn. Och det vore ju fantastiskt om det kunde mötas. Det var ju det som hände i min tillvaro. Det var ju att ett barn i mitt fall då hade inte möjlighet att bo kvar hos de biologiska föräldrarna och fick en familj som jag växte upp i och bodde i hela mitt liv, hela min uppväxt. Och då tänker jag att det borde gå att göra det här, kanske inte från andra sidan jorden, jag vet inte. Men det borde ändå vara så att det borde gå att få till det här mötet, så inga barn ska heller behöva växa upp i misär någonstans för att ingen intresserar sig. Kanske i ett land där man har mindre resurser än man har i Sverige. Kanske ska man pausa adoptionen nu medan man utreder hur det skulle kunna gå till. Men jag tycker att det skulle vara att vi gör det för lätt för oss i Sverige och bara säger nix pix, aldrig mer en internationell adoption.
Jag lämnar ordet nu till Marie Gors i Lund. Hej Marie.
Ja, hej.
Vi ska prata om äldrevården.
Ja, det vänder sig i magen när man hör om hur det går till på äldreboende. Och jag föreslår att man gör inspektioner och intervjuer med äldre och deras anhöriga om de är nöjda med vården. Man kan skriva dagbok för varje dag. Och det här ska göras över hela Sverige, tycker jag.
Alla äldreboenden ska inspekteras och granskas.
Absolut. Mm. Och så framförallt då ska man fråga anhöriga också. Och vad händer med de som inga anhöriga har? Och vad har våra politiker sysslat med? Ja, jag måste säga fy skäms till dem. som gammal sjuksköterska.
Du har jobbat som sjuksköterska och varit i vården. Har du sett resultat av vanvård eller dålig omvårdnad?
Jag har varit pensionerad i över 15 år och på min tid var det inte på det här sättet. Alltså, nu har jag varit operationssköterska, men att det var på ett helt annat sätt med äldrevården bara för 20-25 år sedan. Då, alltså nu har det blivit så, jag vet inte hur det har blivit i Sverige. Och jag undrar också vad man har för utbildning och tillsättning av chefer. Om mina föräldrar hade blivit behandlade som man har behandlat människor i Göteborg i 3 år. Då hade jag blivit rosenrasande, alltså jag är fortfarande rosenrasande på det vad jag hörde igår på radio. Och sen måste jag säga så här, det finns ju författningar om hur man ska liksom sköta saker och ting och människor. Det gäller ju människors liv och välbefinnande, eller hur? Mm. Och jag föreslår att man anhöriga skriver dagbok här alltså.
De som har anhöriga,
nöjda?
Ja precis.
Är de nöjda är det ju jättebra och det finns jättefina boende. Men någonting så bedrövligt som i Göteborg har jag aldrig hört i hela mitt liv alltså.
Men hur ska hända om ett ställe missköter sig, om det finns,
ja,
vad ska hända ska då tycker du det?
Det ska påpekas på en gång och det måste alltså åtgärdas omedelbart och man måste anhöriga måste anmäla saker och ting direkt. Så att det åtgärdas på en gång så inte det tar 3 år innan saker och ting upptäcks alltså. Mm.
Vi har ju också frågat på vår Facebook-sida vad du tycker borde göras för att äldreomsorgen ska bli bättre i Sverige. Några av kommentarerna kommer här. Carolina skriver, det behövs bättre ledarskap från cheferna. Mer resurser, bättre arbetsvillkor och att alla jobbar med det de har utbildning för. En undersköterska ska inte lägga stora delar av arbetstiden på att städa och tvätta. Margarit skriver, vi måste börja inse att det har sparats alldeles för mycket på skola, vård och omsorg. Det har gått så långt att besparingar är mer värt än människovärdet. Det säger mycket om dagens samhälle. Karin, titta på vad de gör där det fungerar bra. Jag har en anhörig på ett kommunalt äldreboende där det är jättebra. De har inte mer personal än på andra ställen men ändå hinner de allt. Och det där lilla extra som att sitta och prata, baka, hitta på aktiviteter. Och de är alltid glada och positiva. Fler diskussioner på vår Facebook-sida, såklart. Det här var den korta versionen av Ring P1 tisdag. Onsdag förmiddag 9:30-10:00 gör vi ett nytt program tillsammans med dig kanske. Hör av dig om du vill vara med 020-22-10:10 eller ring p1@sverigesradio.se eller hör av dig till oss via våra sociala medier. Producent Anna Landelius, tekniker Christian Jangegård, jag heter Sofie Eriksson.
Andakterna denna vecka innan pingst har anden i fokus. Du hör den tidigare ärkebiskopen KG Hammar och idag är rubriken Anden som sanningen.
Sanning är väl det mest grundläggande i tillvaron. Att söka sanning och sanningen är en strävan som präglar varje frisk människa. Sanningen hör alltid samman med ljus. Den som vill dölja sanningen föredrar mörker, där det som är verkligt och sant kan döljas. Vi lever just nu i en tid som ofta tycks förakta sanning och sanningssökande. Tillvaron blir då ett maktspel istället för ett sanningssökande. Och allt som stärker makt blir viktigare än sanningen, men vill gärna utge sig för att vara sanning. Språket, människans dyraste egenskap och förmåga, blir det första offret där sanningen föraktas och dribblas med. Just nu i denna klimatkrisens tid är det många som attackerar sanningen med sin förnekelse av att krisen existerar. Syftet tycks vara kortsiktiga och hänsynslösa fördelar, ovilja att se just sanningen i vitögat och samla på sig modet att göra de förändringar både personligt och samhällsmässigt som sanningen kräver. Sanning är ett svårt begrepp eftersom det kan betyda så många olika saker. Sanning inom naturvetenskap handlar om att kunna formulera naturens lagbundenhet på ett sätt så att andra kan upptäcka samma sak som vi upptäckt. Nobelpristagare i fysik, kemi och medicin har ofta bidragit med ett stycke sanning om vår verklighet. Logik har sitt sanningsbegrepp och humaniora ett annat. Litteraturen är sann när läsaren känner igen sig och poesin kan borra djupare i sanningsmyllan mot dimensioner som inte kan fångas i språk, inte kontrolleras utan som man bara kan öppna sig för. Vem vill inte vara en sann vän, en sann människa? Och då måste vi acceptera att sådan sanning inte kan bevisas, kontrolleras. Men kanske vi känner att där handlar det om sanningen med stort S, verkligheten, det mest eftersträvansvärda av allt i livet. Jesus talar mycket om sanningen, men han gör det bara i Johannesevangeliet. Det är ju det senast tillkomna, så när Johannes skrev sitt evangelium så fanns de andra tre, och han kände säkert till dem. Han ville inte göra samma sak, han ville tillföra ett perspektiv. Det är ingen slump att evangelistens symbol är en örn, den som har överblicken. Vad Johannes vill skriva om är vad allt det här betyder, vad alla berättelserna om Jesus betyder på djupet. Evangeliet är därför mera filosofiskt, där de övriga tre är berättande. Vad handlar det om? Jo, sanningen, verkligheten i djupaste mening, Gud. Sanningen ska göra er fria, säger Jesus enligt Johannes evangeliet. Det betyder att endast i Gud finns vår verkliga frihet. Fri blir endast den som håller sig till sanningen. Men sanningen som Gud själv kan inte ägas, inte kontrolleras. Vad vi kan göra är att släppa av på vårt kontrollbehov, vår drift att äga och öppna oss för vad som skänks i det outsägliga och oförutsägbara. I pingstberättelserna återkommer Jesus till sanningens ande flera gånger. Sanningens ande som utgår från fadern ska vittna om mig, säger han på ett ställe i avskedstalet. På ett annat, sanningens ande ska vägleda er med hela sanningen. Eller som grekiskan också kan betyda, till hela sanningen eller in i hela sanningen. Vittnar och vägleder är alltså orden. Anden vittnar om var vi hör hemma och vart vi är på väg och hjälper oss att hitta vägen. Vi kommer från Gud, lever i Gud och är på väg till den fulla gemenskapen med Gud. Allt tal om anden handlar just om detta. Gud är sanningen, den fulla verkligheten. Och det är den jag hör hemma. Bara där blir jag helt sann. En sann människa så som Jesus var en sann människa. Sanningen ska göra er fria och den ger liv, liv i överflöd. Låt oss be. Kom heliga ande med din stormvind. Överraska oss i det trygga och invanda livet. Kom heliga ande med din kärleksbris. Blås bort orons och misstrons tankar. Kom heliga ande med din energi. Väck i oss en hunger efter sanning och rättfärdighet. Amen. Ta emot välsignelse. Må Guds goda ande andas genom dig liv och ljus. Må du andas frid. Må du andas glädje. Må du andas vishet. Må du andas kärlek. Amen.
Du har hört andakten i P1 med tidigare ärkebiskopen KG Hammar. Musiken är Dans i de saligas ängder ur Orfeus och Eurydike av Gluck. Här med Gunilla Bar och Svenska Kammarensemblen. Producent är jag som heter Marianne Greip och det här var en repris från 2024.
Vilka blir de i år? Och vilka ser du fram emot att lyssna på? Den 11 juni är det äntligen dags att avslöja namnen på årets sommarpratare. 58 världar och lika många berättelser. Lyssnar gör du klockan 13 i P1 eller när du vill i vår app Sveriges Radio Play.
God morgon. Nu sjöväder från SMHI med mig, Katarina Andersson. Ett djupt och omfattande lågtryck finns på Norska havet. En tillhörande kallfront med regn och skurar rör sig österut. Utsikter till imorgon bitti. Tyska bukten, Fiskebankarna och sydut Sira. Sydväst 6-11 meter per sekund och mest god sikt. Skagerrak och Kattegat. Omkring sydväst 7-12. Tidvis regn med måttlig sikt. Vänern, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Omkring syd 4-9. I natt sydväst eller väst. Tidvis måttlig sikt i regn. I natt mest god sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Syd eller sydost 5-10. På eftermiddagen 7-12. I morgon bitti sydväst eller väst 3-8. Mest god sikt. Från eftermiddagen tidvis måttlig eller dålig sikt i regn. På sydöstra Östersjön risk för oska. Rigabukten och Finska viken. Omkring syd 2-7. Ikväll sydost ökande 5-10. I natt regn med måttlig eller dålig sikt. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Norra Kvarken. Omkring syd 4-9. I eftermiddag 7-12 och tidvis måttlig eller dålig sikt i regn. Bottenviken, syd eller sydost 5-10 meter per sekund. Från ikväll måttlig eller dålig sikt i regn eller skurar. Vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix hade 22 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 15 över, Sundsvall 12 över. Stockholm 16 över, Karlskrona 21 över, Klagshamn 30 över. Och Göteborg 19 cm över nollnivån i RH2000. Vänerns vattenstånd är 41 cm över referensytan på sjökortet. Några observationer klockan 5. Torsminde, sydväst 11 meter per sekund. Oxö fyr, sydväst 4. Skagen och Nordkoster, syd 9. Väderöarna, syd 12. Måseskär, syd 11. Pålgrunden, syd 8. Vinga, syd 10. Nidingen, syd 8. Anholt, syd 5. Hallandsvädrö, sydost 7. Drogden, syd 9. Falsterbo, sydost 5. Arkona, syd 7. Skillinge, sydväst 3. Hammerodde, syd 6. Hanö, syd 8. Ölands södra udde, sydost 8. Norra udden, syd 6. Harstena, Hoburg och Östergårdsholm, syd 4. Fårösund och Landsort, sydväst 4. Skarpe, sydväst 1. Svenska högarna, syd 6. Söderarm, syd 4. Finska Utö, syd 6. Nyhamn, syd 8. Märket och Örskär, syd 6. Äggegrund och Kuggören, syd 3. Brämön, sydväst 4. Lunge, sydväst 3. Skogsudde, syd 3. Järnösklubb, sydost 3. Holmön, syd 3. Bjureklubb, syd 6. Piterönskär, syd 3. Rödkallen, syd 5. Kemifyr, syd 6. Och slutligen Storön, sydost 2 meter per sekund. Och det var allt från SMHI. God morgon!
Och P1-morgon tisdag den 4 juni är på rull. God morgon bästa lyssnare och god morgon Elisabeth Lidén som ger oss Ekots nyheter på hel- och halvslag. Det var val i Sydkorea igår.
Ja, och nu svärs den nya presidenten in.
Det får vi höra mer om strax. Efter Ekot tar vi med er ut i skogen i Robertsfors i Västerbotten där det röjs träd för fullt efter vinterns storm. Och det här måste bli klart innan sommaren kommer för att virket inte ska förstöras. Och så hör vi också om de värdefulla mineraler som vi behöver för våra mobiler och det hårda arbetet nere i gruvorna för att få fram dem. Journalisten Magda Gadd har nyligen varit där.
Misstänkt mordbeställare i Uppsala fick inget reseförbud och försvann utomlands. Rättegången mot den svenskfödde IS-terroristen Osama Krayem inleds idag. Och nu inleds Sweden Rock Festival i Blekinge. Trots sänkt terrorhotnivå förändras inte polisens arbete. Och det är morgonens rubriker. Ja, den 25-åring som anhölls misstänkt för att ha beordrat trippelmordet i Uppsala släpptes utan att få reseförbud, trots fortsatta misstankar. Enligt uppgift till P4 Uppland och Ekot försvann mannen kort därefter utomlands. Polisens gängexpert Gunnar Appelgren tycker att reseförbud borde användas oftare.
Det blir svårare, man kan inte flyga ut om man inte har passet med sig och lite sånt där.
När polisen kritiserats för att inte komma åt dem som beordrar våldsdåd i gängmiljön har man ofta hänvisat till att anstiftarna gömmer sig utomlands. Så här har till exempel rikspolischef Petra Lund sagt till Ekot i januari.
Vi behöver komma längre upp i själva kedjan och ytterst till anstiftarna. Vi måste få hem dem.
Men P4 Upplands och Ekots granskning visar att även när misstänkta anstiftare är i Sverige och grips så kan de lämna landet. Det här hände i fallet med trippelmordet på en frisörsalong i Uppsala i slutet av april.
Kort efter så greps en 25-årig man misstänkt för att ha beställt morden. Han nekar till brott och släpptes några dygn senare. Men eftersom han fortfarande är skäligen misstänkt för anstiftan finns det en möjlighet i lagen att besluta om reseförbud i samband med frisläppandet.
Men åklagaren fattade inget sånt beslut. Och enligt uppgifter från ett flertal poliskällor till Sveriges Radio så lämnade mannen omedelbart landet efter att han släppts. Statsåklagare Andreas Nyberg är den ansvariga åklagaren.
Min bedömning var att misstanken inte är tillräckligt stark för att belägga honom med reseförbud.
Hur bedömer du möjligheterna nu att i efterhand få hit honom till Sverige om ni genom telefontömningar eller vittnesmål till exempel skulle få ihop mer bevisning kring att det var han som beställde mordet?
Det får vi ta då i så fall.
Med facit i hand då, med tanke på att han lämnade landet?
Enligt min bedömning så är det rätt beslut utifrån förutsättningar som var då.
Har ni tappat bort honom?
Det är ingenting jag vill gå in på.
Poliskommissarie Gunnar Appelgren menar att reseförbud generellt är ett av de verktyg som kan försvåra för kriminella.
Det är synd om det är viktigt för en utredning att man får chansen att sticka iväg och försena utredningsåtgärder om man har möjlighet att förhindra det.
Reportrar var Hugo Miller och Erik Svedberg på P4 Uppland och Alexander Galliano och Kina Pojanen på Ekot. I Jönköping är flera boenden inrymda efter en explosion i ett flerbostadshus i de centrala delarna av stan. Larmet kom till polisen vid 3-tiden i natt. Platsen är avspärrad och det ska undersökas av nationella bombskyddet. Ingen person har skadat, men det finns lite skador på huset enligt polisen. Utrikes nu. I Gaza pausar idag en hjälporganisation utdelningen av nödhjälp. Beslutet kommer efter att palestinier dödats av israeliska styrkor nära platser för matutdelning de senaste dagarna. Och i Gaza är hungern stor. Där finns vår medarbetare Sami Abu Salem som försökte hindra sin son från att riskera livet.
Pappa, jag klarar mig, säger Karim medan drönaren surrar ilsket ovanför dem. Och säger Karim, vår granne kom ju hem helskinnad med en hel kartong mat. Ja, säger Sami, men två män som var alldeles intill honom dödades med ett skott i huvudet. Enligt grannen som var på plats besköts folkmassan som väntade på mat med drönare och stridsvagnar. Israels militär undersöker händelsen men lägger skulden på Hamas. FN har krävt en oberoende utredning. Det är farligt, Karim, säger Sami. Jag är rädd om dig. Du kan bli skjuten. Du kan också bli rånad eller dödad av någon som vill åt dina säckar med mjöl och ris och knivhugger dig. Artonårige Karim försöker insistera och säger att han inte vill vara en feg ynkrygg som inte kan bidra till familjeförsörjningen. Dessutom är vi alla hungriga. Hur länge kan man leva på en burk bönor, säger Karim. Välj mellan bönor och död, svarar Sami irriterat. Och när 18-åringen fortsätter att tjata skriker Sami åt honom så att han överröstar den surrande drönaren. Karim, du får inte. Det är slut på den här diskussionen.
Jag var tahta Karim!
Karim!
Senare på kvällen skriver Sami ett meddelande till mig att i det här fallet är jag emot demokrati i hemmet. Karim kommer inte att våga gå emot min vilja trots att han är 18 och jag skäms inte över att vara diktator just idag. Sami Abu Salem i Gaza och Cecilia Udén i Stockholm.
Och idag gör vi en större satsning kring Gaza i P1, närmast med ett reportage i P1 morgon. Det kommer nu nya uppgifter om hur ineffektiv Northvolts produktion var innan konkursen. Fabriken i Skellefteå har efter konkursen tillverkat lika många batterier med en tredjedel av personalen. Och flera av de anställda som Ekot pratat med är inte förvånade.
Northvolt from being a startup, it suddenly went into this bureaucratic company of few people working but more people managing.
Den tidigare Northvolt-ingenjören Shobrajit Sinna säger att Northvolt blev ett byråkratiskt företag där få jobbade med att faktiskt göra batterier och desto fler som arbetsledde. Dessutom kom arbetsledarna inte sällan med motstridiga besked om vad som behövde göras.
There were few people actually doing but more people telling what to do and then having contradictions between them.
En av anledningarna till Northvolts ekonomiska kris och konkurs var de stora produktionsproblem som fanns i fabriken i Skellefteå. Det byggdes färre batterier än tänkt. Ett tydligt tecken på det är att produktionen efter konkursen har gått lika bra, men då med mycket färre anställda. Så här har konkursförvaltaren Mikael Kubu sagt.
Bolaget har ju tillverkat lika många battericeller som innan konkursen, fast med en tredjedel av personalstyrkan.
Innan konkursen gjordes satsningar för att förbättra produktionen. Bland annat så hade kunden Scania personal på plats som hjälpte till att få ordning på fabriken, och bland dem ska det ha funnits en förvåning över hur dåligt det fungerade där.
En källa till Ekot säger att det var mycket fokus på att expandera verksamheten innan konkursen. Det gjorde att många av de anställda sysslade med annat än själva tillverkningen. En bild som även Shobrajit Sinna känner igen. Han säger att han förstår att produktionen ökade när allas kraft koncentrerades mot samma mål. Och han tycker att det var för många chefer.
So many site supervisor, production managers and those roles.
Reportrar var Erika Sundén och Viktor Jensen. Idag svärs Sydkoreas nyvalde president Lee Jae-myung in. Och det innebär ett maktskifte från en konservativ regering till en mer liberal i en av regionens få demokratier. Lättnaden var stor bland IS anhängare efter vinsten, men det finns också en oro.
Det var glädje och lättnad bland Lee Jae-myungs anhängare utanför parlamentet i Seoul i natt när det stod klart att deras kandidat vunnit presidentvalet. Jag är helt till mig. Äntligen är Sydkorea tillbaka till normalitet. Nu kan vi börja arbeta med det här landet, och det känns som att vi medborgare är de som bestämmer igen, säger Moon Aremia, som är 30-årsåldern. Hon uttrycker en åsikt som delas av många efter att valet var klart i natt. Att den sydkoreanska demokratin visat sig motståndskraftig efter den politiska kris som präglat landet sedan den nu avsatte presidenten Yoon Suk-yeol införde militärt undantagstillstånd i vintras. Lee Jae-myung, som företräder Demokratiska partiet, vann till slut med en rejäl marginal över motståndaren, den konservativa Kim Mun-soo. Lee Jae-myung fick nästan 50% av rösterna och högst antal röster som någon presidentkandidat fått i ett val i Sydkorea sedan man införde demokrati. Men Kim Mun-soo fick drygt 41% av rösterna, och det visar på den stora polarisering i landet som kommer att bli en av den nya presidentens första utmaningar. Klyftorna är så djupa nu. Jag oroas att det kommer bli svårt för honom att lösa det, säger en tjej som väntar på att Lee Jae-myung ska dyka upp på valvakan. Lee Jae-myung möttes av jubel när han